in my shoes. Walk a mile in my shoes med Elvis Presley, sist ut i Vaken denna torsdagsmorgon. Jag säger god morgon.
P3, här och nu, live.
Ja, då var det morgonpasset i P3 denna morgon med Margareta Atladotti, Rolinné Wikblad och Matilda Ronge från P3 Nyheter. Hur är läget? Ska vi ta i elefanten i rummet?
Ja, för att Olivia mässade precis att det verkar vara löst.
Okej.
Det var strålande nyheter.
Ja, alltså det som är löst är att vi var tvungna att byta studio några minuter innan sändning. PGA IT-haveri, som nu är löst. I studion vi står i nu, det är Petri Nyheters vanliga studio.
Välkomna in till och mitt lilla krypin.
Vad fan är det ni har för arbetsmiljö?
Nej, men jag vet. Det är alltså luften här inne, den är, står still.
Det finns en AC och jag försökte sätta på den. Och då, finns, då är det bara en post-it där någon har skrivit A broken man, less than smiley. Alltså, det finns ingen AC, det finns ingen luft. Nej. Det går inte att öppna några fönster. För att det...
Och man kan bara sätta på den där AC när man liksom har en låt på eller inte i sändning. För den brummar på ett sätt.
Åh, fy fan. Ah, det här är
men
inte
vi
klokt.
Har bara vant oss vid det. Liksom.
Nu, för nu har ni då en bild, ni som lyssnar på hur vi har det. Men alldeles strax så kommer vi då springa till vår riktiga studio. Matilda Ronge, du ska ge oss senaste nytt för klockan är 6. Varsågod.
Tack.
Du ska få den jinglar också, skoja bara.
Perfekt. Så. En tjej i 20-årsåldern knivskars utomhus i Lysekil strax efter midnatt och tjejen togs till sjukhus med ambulans med oklara skador och en kille i samma ålder greps vid platsen. Det är enligt polisen som har inlett en förundersökning om försök till mord och övergrepp i rättssak. Ukrainska underrättelsetjänsten har hackat den ryska flygplanstillverkaren Tupolev och kommit över en massa hemlig data, det uppger säkerhetskällor för tidningen Kiev Post. Och bland de saker som ukrainska underrättelsetjänsten kommit över finns listor över personal, upphandlingar och protokoll från interna möten. Tupolev bygger på många av de strategiska bombplan som avfyrar robotar mot Ukraina. USAs regering har stoppat alla internationella studenter från att söka visum, något som skapar frustration bland svenska studenter. Det berättar Gustav Göransson som pluggar samhällsplanering vid Lunds universitet och ska gå på University of California i höst.
De som ska iväg på utbyte är både nervösa, stressade och lite pressade av det faktumet att de inte vet vad som gäller just nu.
Det var i förra veckan som USAs utrikesdepartement beordrade ambassaderna att pausa alla studentvisumansökningar medan de förbereder en utökad granskning av studenternas sociala medier. Beslutet motiveras med att man vill säkerställa att ingen av de sökande utgör en säkerhetsrisk för USA. Och enligt Gustav Göransson vågar många studenter nu inte säga vad de tycker och tänker på sociala medier.
Med tanke på de resurser, den tid man har lagt, allting ifrån att bara ha hittat boende och lagt pengar på det till att ha spenderat flera år på att kanske fixa upp de betygen man har för att kunna komma iväg på det här utbytet gör att man inte riktigt vågar uttrycka sig.
Men Gustav Göransson känner sig hoppfull över att de flesta kommer att få sina visum klara i tid.
Men självklart så är ingenting säkert om man är beredd på att stanna hemma istället.
Och nu inför Trump ett stopp för att utfärda amerikanska visum till utländska studenter som ska studera vid Harvard, det rapporterar flera nyhetsbyråer. Universitetet har vägrat att böja sig för Trumps krav, så nu skriver Trump i presidentorden att Harvards uppförande har gjort det olämpligt som plats för utländska studenter och forskare.
Tack ska du ha, Matilda.
Varsågod, gud, jag ser knappt dig bakom den här skärmen.
Nej,
alltså. Vad
men, och nu kommer Olivia inrusandes. Linnea har gått ner, säger hon. Men hur vi ska göra det bytet, I have no fucking idea, mate. Men vi kör bara, eller?
Vi kör, du är kapten idag.
Nej, jag vill inte vara
kapten. Jo, du kan det.
Jag är ju en kaptensmaterial, jag är mer sån som
matros.
Bara sitter, alltså ligger och solar på däck.
Ja, jag med.
Mår ni bra? Ja! Det gör inte jag.
Han är komikern som gjort obetalda räkningar till sitt varumärke.
Då sa jag, men mamma, det är ju för att jag håller mina skor.
Jag skulle inte stå ut.
Men bakom fasaden som fuck up döljer sig en annan sanning.
Han kommer ju alltid förberedd till allt han gör. Allt är liksom skrivet eller inövat.
Lyssna på Petri D om
med Tyler här i morgonpasset i P3 från Studio 61.
Och ni som lyssnar, ni hänger med.
Ja,
och det springs fem trappor upp och fem trappor ner i panik mellan låtar eller underlåtarna.
Och liksom kommuniké som pågår som är ja, intensiv under tiden.
Det får man säga.
Men ändå med en trevlig ton.
Vi löste det.
We did it.
Det var också bara kvinnor involverade.
Bara kvinnor på driftcentralen. En kvinnlig tekniker kom springandes. Vår kvinnliga producent. Nyheterna är kvinnor. Vi är kvinnor. Jag vet inte vad det säger om. Vad säger det om sakernas tillstånd?
Skulle David vara här så skulle han ju bara ja, ah, och vad var det som hände? Ett haveri! Men det var liksom inte...
Men det var inte
den mänskliga, det var inte den mänskliga faktorn den här gången.
Jag kan säga att det var oundvikligt. Jag vill inte peka finger här.
Nej.
Men det var, jag hade ju inget med saken att göra.
Nej.
Det var ju alltså, när jag kommer in här så är ju tekniken helt död. Alltså det är ju då de som sänder, ja, får man gissa, eftermiddag.
Ingen är förvånad.
Men skit i det nu då.
Alltså, hej Margret!
Hej älskling!
Det blir en liten omstart.
Ja,
det blir en liten reboot.
För det var, jag tror att så här, det hade inte gått, hade vi behövt vara en annan studion, PGA-värmen.
Jag kände när jag kom in där, det här är så ointressant egentligen.
Nej men vet du, det är intressant. För värme och arbetsmiljö är jätteallmängiltigt.
Ja, alltså när jag kom in i den där studion så tänkte jag så här, 3,5 timme här, det kommer inte bli ett program för jag kommer vara rasande. Alltså jag kommer liksom inte kunna formulera någonting. Jag kommer inte ha någonting kul att säga. Jag kommer inte kunna, för att det är liksom, det går inte. Det där är en studio som är anpassad för att man ska gå in och köra en nyhetssändning en gång i timmen, en person. Man kan liksom inte ha en talkshow där inne.
Men kan inte ta en gäst? Jag kan känna, kan du känna igen dig i det här? För att det här är någonting som jag verkligen inte kan ta med någon annan programledare, tror jag, mm-hmm. på hela kanalen. Mm. Jag bryr mig lite om hur det är här, för att vi tar in gäster. Mm. Alltså man är ju värd för, ja man är värd. Mm. Och att det är, ju finns ingenting att äta, det finns ingenting att dricka. Vattnet är ljummet, det finns ingen kaffe.
Vi skojar alltså inte om att det går alltså inte att få varmt eller kallt. Varken på toaletten eller i pentryt här ute.
Så är det.
Så att när en gäst säger så här, lite vatten skulle vara bra. Då vet man att det kommer bli, alltså på sin höjd, svalt. Du kan få ett glas svalt vatten.
Och hade liksom allt det som liksom man kan erbjuda som värld ovanpå en tropisk hetta. Är bara, alltså så man inte liksom...
Fast jag kan också ibland känna lite att så här, ja men typ så här, att det är bra att det här kommuniceras så att ingen tror att det är slöseri som pågår.
Ja.
Alltså det kan man ändå tycka är lite skönt.
Inte att, en enda krona i onödan spenderas på public service.
Nej, det, man, det kan man
inte
verkligen.
På radion
inte
i alla fall.
Inte här.
TV i alla fall, alltså TV är mycket möjligt.
Det är mycket möjligt, men inte det här programmet. Oh. Oh, men alla gör så gott de kan. Och vi gör det bra.
Ska vi se om de är med oss då? Lyssnarna. Mm. Oj nej. Oh, nej. Tjej, radio och teknikstrul, det bådar inte gott. Ska man slå av nu och slippa för därvet? Nej då, skojar bara. Hej, du ska kunna hit. Kör hårt, brudar.
Brudar.
Ja. Det var... Vilken sjukt smidig övergång. Märkte den knappt?
Äsch.
Men jag tror att det kanske var en ironi.
Ironiskt, ja.
Vi gör vad vi kan. Oh. Gör vi det bra? Nej.
Men nu kanske vi behöver lite hjälp då.
Ja.
Så här, har ni hunnit se en nyhet? Alltså förstår du, vi har inte hunnit liksom läsa en tidning typ.
Ni kan få beställa vad ni vill att vi ska diskutera. Alltså högt och lågt. Vi lyssnar på er.
Jag har en grej om lite stulna gäss.
Du, det vill jag höra. Animal, Mike Snow, morgonpasset i P3. Jag har hört något om att en viss Alexander Skarsgård har en ny stylist. Någon som hört, kram från Alexandra. Det där du har helt rätt, men det är ett ämne som det är lite för stort för att ta här. Så det kommer komma i helgen. Mm. Har du hört talas om Magges meny?
Ja, jag älskar att hänga med. Jag älskar att se hur rätterna på menyn stryks och äts en och en.
Det är också det har blivit ett interaktivt format här i kanalen också. Mm.
Vad är det som är grejen då? Det är att du har en meny med olika snackisar och så får lyssnarna välja vilken de vill ha.
Branne får välja. För det är liksom... Ja, men jag tänker att jag hade ju bara kunnat köra över honom och bara, nu ska vi prata om det här. Mm. Och det gör jag ju i hela övriga programmet. Mm. Alltså köra. Men jag tänker att vi har en timme på söndagar, lite som en trevlig brunch, där han får välja. Mm. Så han känner sig delaktig i att det inte bara blir... Ja, men du vet. Alltså producenten och jag som bestämmer. Mm. Så då får han välja av typ 10-12 olika rätter. Mm. Och det är då rubriken från veckan som gått. Högt och lågt. Mm. Alexander Skarsgård och Nisa Elis har varit med 3 veckor i rad nu.
Och ingen har valt den.
Nej. Och lyssnarna har ju också då möjlighet att välja en rätt. Mm. Lyssnarnas val. Du som har lett Musikhjälpen vet ju det här med swish flash mob.
Ja.
Alltså under en låt så behöver de varken swisha eller bidra till välgörenhet.
Nej.
Utan de får möjligheten att välja en rätt som vi pratar om.
Som finns på menyn.
Och ingen har valt Skarsgård har ny stylist. Men jag tänker...
Är det idag? Är det någon gång idag som det kommer att ta sig?
Jag tänker vi får se. För jag känner att så här, du känner ju mig. Jag vill inte att det ska vara orent. Alltså det tillhör ju liksom menyn.
Jag förstår.
Så att jag vet inte hur vi...
Det är en helgmeny.
Det är en helgmeny, det är en söndagsmeny.
Det är ingenting vi serverar på vardagar.
Men det är som att få så eggs benedict på en måndag.
Nej, men det är ju ingenting som
det
går för sig.
Det kan man inte. Eller tacos på en tisdag.
Men jag älskar såna rubriker som du ibland... Jag minns med värme rubriken Kim Kardashian har skaffat gardinlugg. Det var en ikonisk prata. Vill du höra om Yes? Eller liksom...
Jag vill gärna höra om Yes.
Nej, men det, i april, det här är så brutalt. Du som är lite malmöit då.
Jag är ju därifrån. Mm.
Du känner ju till kanske att pojke med Yes. Känner du till pojke med Yes?
Jag gör det genom nyhetsrubriker. Jag har nog inte sett pojke med Yes.
Du har inte kanske noterat pojke med Yes?
Ja, pojke med Yes är ju i en park.
Vilken? Malmöquiz.
Okej. Slottsparken.
Jättebra.
Och jag är aldrig utomhus.
Det är det. Okej, jag fattar. Nej, men för att det är en staty då som heter Pojke med Yes.
Yes.
I Slottsparken i Malmö. Som i april saboterades. Det var så brutalt också för att den sågades sönder.
Uh-huh.
Alltså, pojkarna sågades vid fotknölarna.
Yesen eller pojkarna?
Men det är det här som är så oklart. För jag ser på bilden här, då är det människofötter som står kvar. Strunt samma. I april sågade skulpturen Pojke med Yes i Slottsparken i Malmö sönder. Pojken och 2 Yes försvann.
Inte klokt. Vad är materialet?
Kan det vara brons eller koppar eller någonting sånt där? Jag tror att det är en bronsstaty.
Det vill man ju ha.
Verkligen. Men nu har då ett av Yesen, en gås hittats av polis i Hamburg, Tyskland.
Nej.
Ska vi se när det här är ifrån. Och det är från igår eftermiddag, ja.
Kriminaliteten i det här landet har gått överstyr.
Verkligen. Vi fick beskedet i förra veckan, men det var oklart om det var rätt staty. Men nu fick vi det bekräftat, säger Anders Winberg på Fastighets- och gatukontoret i Malmö stad. Nu väntar man på att få hem den återfunna gåsen. Sen ska vi, tillsammans med konstnären, analysera om vi kan bygga upp statyn med de delar vi har.
Jösses.
Varför...
Ta en gås.
Till Hamburg. Och varför, vem vill ha liksom pojkar utan fötter?
Och vem, koppar eller brons vill man ju ha. Det är ju ett habegär.
Mm.
Kan jag känna. Jag vet inte vad man ska ha det till. Men...
Ingen favoritmetall om jag ska
inte.
Ha
det. Vad gör det för dig? Guld. Silver.
Koppar, ja. Ja, men brons
inte fint med en sån kopparkruka tycker jag är jättefint.
Tycker du? Ja. Då har jag ju goda nyheter till dig. Varenda loppmarknad i Sveriges rike. Alltså, du får liksom vada bland koppar.
Men jag undrar lite, men jag vill inte lägga mycket pengar på det.
Men det är inte så dyrt. Men det är ju någonting med sommarstugor och det svenska folkhemmet och ha koppar. kopparkärl på väggarna.
Det är det, jag är inte på väggarna. Jag skulle vilja ha kopparkärl i trädgården. Mm. Tänk ett sånt, alltså överdimensionerat kärl i koppar där man kan ha, där man kan odla någonting. Mm. Det är det jag är intresserad av.
Jag fattar.
Jag gillar hur solen blänker mot koppar.
Mm. Mm. Men det finns där ute.
Smaken är som baken, hör jag.
Ja. Jag är mer en zinkfia.
Ja, okay.
Galvaniserad, missförstå mig ej. Galvaniserad zink är för mig.
Jag förstår.
Vilken är din favoritmetall?
72250. Skriv P3 ett mellanslag. Slowly wait for the sun to set. The sky is burning like cigarettes. Hold me close, this is endless. Don't look away, miss a shooting star. Over hills where the clouds are far. See the flames of our city. Orkid, morgonpasset i P3 med Linnea och Mag. Tjejpasset i P3, vill bara höra om loppis, bös, vin, mat och ja, såklart annat tjejigt. Älskar er, säger någon.
Mm. Vi har en gäst idag som är ett ämne som ni, det kommer bli glädje.
Det kommer bli glädje. Vi kan inte säga vem, vi kan inte säga vad, men ja, någonting som nämndes.
Jag fick också en så varm härlig känsla i hela kroppen när jag kollade in korgen, att vi är typ så, kämpar lite i uppförsbacken nu, för vi har liksom, man tappar lite momentum när man behöver springa mellan studios och sådär, så vi kämpar på lite. Och bara, vilken är din favoritmetall? Alltså du vet, man bara grasping for straws. Och då är typ våra lyssnare typ så, järn är väl en häftig metall? Tänk att det är små korn som finns i berg och som vi kan sila och värma och bygga saker av. Jag tror typ att det är så det funkar. Det är coolt, tumme upp. Alltså, det är bara så att någon har ens rygg bara.
Ja, men jag,
det är vackert.
Det är väldigt, väldigt vackert. Jag håller också verkligen med.
Om järn?
Ja. Jag gör det. Jag har inte tänkt på järn på aslänge, men jag tänkte mycket mer på metaller, alltså på 90-talet, alltså när man var barn.
Mm.
Kändes som att man lärde sig mycket om metaller i skolan.
Mm.
Och olika åldrar. Järnåldern.
Legeringar.
Bronsåldern.
Hallå?
Man studiebesök i någon form av gruva.
Ja, har varit i olika silvergruvor.
Ja.
Min kille trivs väldigt djupt ner i marken.
Det där tycker jag är jätteintressant. Det för det gör jag med.
Gör du?
Ja, det gör jag.
Alltså,
jag
han släpade vara med mig till Sala silvergruva, typ vår andra dejt. Normalt.
Sign me the fuck up, ja, om ni är slut.
Ja, men det var verkligen så att vi så här befann oss typ, ja, jag vet inte hur många meter det är ner nu, men vi säger att det är 200 meter under marken. Jag vet faktiskt inte hur långt ner det är, men det är pisslångt ner. Och vi bara står där i så ett schakt med såna här gruvhjälmar. Och det bara så droppar.
Wow.
Och det liksom är så fuktigt och kallt och jättemörkt. Och man ser så lämningar av gruvarbetare som har så slitit sig till döds där nere på, liksom för hundratals år sedan. Eller när det var man var i den här.
Fantastiskt.
Och han var typ så... Det känns som jag är hemma. Jag bara, honom ska jag ha. Somebody put up me up.
Sexy to someone med Clairo här i morgonpasset i P3. Klockan är 6:30, lite över 6:30. Matilda Ronge är på plats för att ge oss senaste nytt. Varsågod, Matilda.
Tack. Nu ska vi se om...
Då ska du få dina...
Nu testar vi. Förlåt. USA förbjuder medborgare i 12 länder att resa in i landet, bland annat från Iran, Somalia, Eritrea, Haiti och Afghanistan. Handelskriget i världen är ett tuffare hot mot utvecklingsländernas centralbanker än vad coronapandemin var, det säger Internationella valutafonden IMF. Företaget bakom porrsajten Pornhub har blockat alla franska användare från att komma åt sajten. Det i protest mot en lag om att användarna måste verifiera sin identitet på något sätt. Och fackförbund och människorättsorganisationer lackar på regeringens fängelseplaner i Estland.
Va? Det vet jag ingenting om.
Nej, då ska du få höra allt.
Tack.
Men ni vet ju säkert att det varit... mycket skriveri, men även skriver av den senaste tiden om att det är platsbrist på svenska fängelser. Och enligt kriminalvården så kommer det bara att öka. Men nu hoppas alltså Tidögänget att de har hittat ett sätt i alla fall att lösa det här på. För igår så berättade de att Estland och Sverige kommit fram till en deal om att Sverige får hyra celler i ett fängelse i Estland. Så från och med nästa sommar kan upp till 600 svenska fångar få skaka galler där, helt enkelt. Men jag ska vara tydlig med att vi verkligen får se hur det går med allt det här. Inget är liksom klart än.
Det ligger liksom på bordet, typ.
Ja, och grejen är att 3/4 av riksdagen måste rösta ja för att det här ska bli verklighet. Så det betyder att sossarna, som tidigare varit skeptiska till den här lösningen, måste ändra sig i så fall och hoppa på det här tåget. Men om vi leker med tanken att det skulle bli verklighet, då säger regeringen att det inte ska handla om fångar från den grova organiserade brottsligheten, utan folk som sitter för grova brott, men de ska inte bedömas vara en stor säkerhetsrisk. Och det kommer i så fall handla om killar och män som fyllt 18 och som dömts för brott i Sverige, både svenska och utländska medborgare. Och personal på fängelset kommer vara estnisk men snacka engelska, och fångarna kommer få rätt till tolk och översättning. Och sen så kommer det också vara svensk utsänd personal från kriminalvården på plats, och de ska i så fall bland annat ansvara för att liksom utbilda den estniska personalen.
Låter dyrt.
Ja, jag såg någon siffra på det där också. Kostnaden för en fånge i Estland beräknas bli 8500 euro i månaden jämfört med 11500 euro i Sverige.
Så liksom rakt av billigare.
Ja, det verkar som det, om det här blir verklighet då. Men det här är liksom beskrivits som en unik deal, och Ekots politikkommentator Helena Gissén säger att det här är liksom en stor sak som aldrig hänt förut, alltså att man lejt ut kriminalvården till andra länder på det här sättet. Men som jag nämnde i början så är alltså fackförbund som Vårdförbundet och Akademikerförbundet kritiska. Akademikerförbundet menar till exempel att det innebär stora risker att flytta svenska intagna till ett annat land, och de är också oroliga för personalens arbetsmiljö och rättssäkerheten. Och människorättsorganisationen Civil Rights Defenders har tidigare kommenterat Tidöpartiernas planer och menar att en frihetsberövad person blir ännu mer isolerad från sitt sammanhang om den placeras utanför Sverige. Men Tidögänget tror att liksom kriminalvården som kommer vara på plats kommer greja det här och kommer ha koll på hur de intagna har det och sådär. Men som sagt, vi får verkligen se hur det blir, eftersom det behövs en majoritet i riksdagen i så fall.
Stort tack, Matilda.
Tack!
Eller har vi frågor?
Nej, det är bara Johan som tycker att riktig mässing anno 60-tal i toppen. Helst funnen på loppis och icke-polerad. Det gör absolut inte ont om mässingsföremålet formgivits i en Swedish Grace-anda. Numma.
Otroligt. Tack, Matilda.
Tack.
Pretend it's not the end of the world.
End of the world. Miley Cyrus här i morgonpasset i P3. Och den senaste veckan har Expressen släppt flera avslöjanden om kopplingar mellan Hells Angels och svenska politiker. Och det här får ju oss att undra, hur ser MC-gängens verksamhet ut idag? Här för att prata om det, Expressens grävreporter Daniel Olsson!
God morgon!
God morgon, Daniel.
God morgon.
Kan vi börja liksom lite i att bara klargöra vilka de största MC-gängen i Sverige är idag?
Ja, alltså de största gängen som polisen tar upp då, de brukar prata om 1%-gäng. Det är kriminella MC-gäng, det är ju då Hells Angels, det är Bandidos och så finns det ett antal mindre grupper bland annat som har varit lite på tapeten det senaste. Det är ju en uppstickare som heter Comanches MC som börjar etablera sig i Sverige. Och så finns det ett par andra mindre också. Men de stora, det är ju Hells Angels och Bandidos.
Det här, vad sa du, 1%?
Ja, det är polisen som brukar använda begreppet 1%-grupper. Och det gör de ofta själv också. Det är en gammal historik sedan 50-talet.
Vad betyder det här 1%? Vad står det för i begreppet?
Alltså, som alla begrepp inom den här världen så har de olika definitioner beroende på vem man pratar om. Men en ganska vanlig definition är att om man ser till alla MC-klubbar liksom, överhuvudtaget. Jag tycker att det är jätteviktigt att särskilja på den här folkliga, demokratiska liksom, MC-knutten som har en lokal, åker runt och har kul med sina kompisar mot de här, den lilla
de
gruppen av MC.
De kriminella MC.
Ja, precis. Liksom. Det är jätteviktigt att särskilja den. Och det gör de faktiskt själva också genom det här 1%-begreppet egentligen. Att det kommer från en gammal diskussion i USA om att 99% är laglydiga och är liksom vanliga liksom, bikers. Precis. Medan då 1% är outlaws, står utanför lagen, är någonting annat. Och det har de själva på sina västar, liksom 1%, för att de är stolta över att de är liksom lite mer hardcore, eller ganska mycket mer hardcore, än de mer liksom Svensson-bikers.
Och hur stora är de här gängen? Du pratade om Hells Angels, Bandidos och det här tredje, jag har glömt bort redan.
Ja, Comanches MC.
Ja. Hur stora är de? Hur många är medlemmar? Liksom?
Ja, alltså medlemmar, det är ju ganska exklusivt att vara medlem. Det är en lång process, du ska liksom pröva och tid och sådär. Det är drygt 100 stycken på Hells Angels respektive Bandidos. Comanches är runt 20-tal kanske eller något sånt där. Och det är ju medlemmar. Därutöver så finns det ju då så kallade provmedlemmar, hangarounds och så finns det supportgrupper som heter på Hells Angels sida då Red Devils och gatugänget Red and White Crew. Och sen så har de runt sig då liksom MC-klubbar som är väldigt lojala, som har särskilt märke, ett lojalitetsmärke på bröstet, till exempel i HA-världen då. Och lägger man till de här lojala, hela den här sfären, så är det 600-700 stycken, säger polisen. 350 ungefär på HA-sidan, Hells Angels-sidan, och ungefär 350 på Bandidos-sidan då. Och det är ju personer som är liksom väldigt i den närmre kretsen av de lojala där.
Vad innebär supporterklubb? Alltså vad innebär det? Är det liksom personer som så drömmer om att en gång bli medlemmar i The Real Hells Angels men inte typ får det och då, därför är fans typ? Eller vad är en supporterkultur inom det här?
Ja, det skulle man nog kunna säga. Alltså det är ju personer som ofta är det personer som bär supporterkläder som är i en klubb som står Hells Angels när de får sälja supportkläder. Alltså för till exempel Hells Angels eller för Bandidos. Det är klubbar som också ställer upp på att serva Hells Angels på fester, stå i bar och mängder av sådana här saker. Och det, många av dem är nog just av den typen som du säger, att det kanske är människor som verkligen ser framför sig, jag skulle vilja bli en riktig Hells Angels medlem eller Bandidos medlem. På Bandidos sida så är det, heter det här Red and Gold Family, den här liksom, det, man pratar ju väldigt mycket om bröder och familjer och så vidare. Liksom så.
Det är bara män i alla motorcykelklubbar?
Ja, det står i stadgarna. Mm. Bara män.
Mm. Och alltså, vad är skillnaden mellan Hells Angels och Bandidos? Alltså, så här, man fattar ju att de är fiender eller rivaliserande gäng, ja. Men vad är det som liksom gör att de är just de är? Alltså, står de för någonting och så vidare?
Ja, alltså, de är, till det yttre är de ju ganska lika i hela liksom, västar och hela liksom, med liksom, vilka märken de har och sådär. Men Hells Angels är ju, om man ska säga det, originalet. Det är de som växte fram på 50-talet eller efter andra världskriget i USA och liksom hela det här kring att man har en president i toppen och hur västen ska se ut och sådär. Och sen så dök Bandidos upp först i USA och sen också i Sverige, och i Sverige kom det också några år efteråt. Och man brukar säga, alltså båda är ju enligt polisen väldigt kriminellt belastade bland medlemmarna, och de ingår enligt polisen i grov organiserad brottslighet, så punkt slut. Men man brukar ändå säga att, och det brukar Hells Angels gilla, men det finns någon form av sanning i det, att om Hells Angels är, det är ofta att det är så att det kan vara bikers som dras in i en grov organiserad brottslighet genom sitt medlemskap, genom att komma in i sfären. Medan Bandidos har lite mer av att det kan vara kriminella som så att säga tar på sig en väst, som mm-hmm. skaffar sig en motorcykel och blir någon form av quasi-bikers på något sätt. Att det ligger någon form av sanning i att det generellt sett kan vara på det sättet.
Ska vi prata mer om det här, Margret?
Det ska vi. Det här är superintressant. Daniel Olsson från Expressen är här. Först lite musik. You say you got a girl. Yeah, you want me. How you want me when you got a girl? The feeling is reckless of knowing it's selfish. Knowing I'm desperate. Getting on in and love, falling all over love. I do it till it's last. Hanging out too bad, calling me your last. Like, is you coming home? Med Sissa och Calvin Harris här i en Funkwave remix. Vi sitter och pratar med Expressens grävreporter Daniel Olsson om motorcykelgängen i Sverige idag.
Du har ju bevakat de här gängen i, vad var det, 25 år typ?
Ja, jag har varit kriminalreporter tidigare. Och då, om man är kriminalreporter i Göteborg, så då blev det i alla fall på den tiden, 00-talet, där väldigt mycket Hells Angels och Bandidos.
Man undrar ju lite kring personer som dras till de här gängen. Kan man säga någonting om dem? Vad är det för människor?
Ja, alltså Hells Angels, där skiljer sig Hells Angels och Bandidos ganska mycket. Hells Angels är en ganska, har varit i alla fall en ganska traditionell vit, liksom manlig arbetarmiljö, kan man säga. Alltså det är, de har, och det är faktiskt också så att historiskt har det varit så att man har haft att man inte ska ha med svarta till exempel i stadgarna i USA och sådär. Att man har haft en ganska hård sån liksom linje. Medan Bandidos har varit ett mer, om man ska säga så, liksom blandat mer mångkulturellt. Lite beroende på vilka avdelningar det har varit. Och det ser man också att Hells Angels har inte på organisationsnivå samarbete lika mycket vad gäller andra kriminella nätverk ute i förorterna eller så. Medan Bandidos har blandat sig mycket mer i de konflikterna och även haft vissa samarbeten med kriminella nätverk ute i förorter och sådär.
Finns det någon typ av så här, för jag tänker eftersom Hells Angels började i USA, liksom, alltså, finns det någon typ av rasistisk struktur i Hells Angels fortfarande, att alltså man pratar så här kopplingar till vit maktmiljöer eller högerextremism eller sådana saker, eller är det bara så en gammal tradition typ, eller vad, hur ser det ut?
Alltså, man kan säga både och. Alltså, man tog bort det här begreppet kring att inte svarta var tillåtna någon gång på 80-talet, men man ersatte det med ett begrepp som handlar om att som liksom man internt ändå ser det som synonymt. Alltså, det är så att på världsmöten och sånt så har det dykt upp svarta medlemmar som har fått väldiga problem när andra länder inte har haft samma regler och sådär. Så det finns med i strukturen sedan gammalt. Och i Sverige så har det varit så att flera tillfällen att det faktiskt har varit en överströmning från vit maktmiljön i vissa fall via bland annat Red Devils in i Hells Angels historiskt sett. Det har funnits sådana exempel och sådär. Det finns det också på Bandidos i några fall. Men där kan det också vara, kan jag tänka mig, att det kanske är en attraktion kring våldet och sådär. För det finns också en del huligankopplingar historiskt. Och, alltså, nu pratar vi om individer. Liksom. Mm.
Så. Vad är det de gör? Alltså, så här, vad gör MC-gängen? Vad är deras verksamhet förutom då
åka håll.
Ja, och ha liksom möten och fixa med västar. Och...
Ja, det som polisen alltså konstaterar är att både Hells Angels och Bandidos och Comanches, och de ingår i den grova organiserade brottsligheten, och det ingår att de bland annat då bedriver organiserad brottslighet till inom... viss del. Ja, och då är det bland annat då, något som är väldigt vanligt både nu och tidigare, det är ju att man bedriver olika former av indrivningar, att man har utpressningar, och det har ju med att man har ett våldskapital, bara genom att ha västen eller säga att man är medlem så vet man att man kan sätta tryck bakom orden och så vidare. Jag skrev en bok om en tidigare ledande Hells Angels medlem i Göteborg, Mikael Johannesen, som han berättade att han kunde sitta till exempel i en byggbyscha. Och så var det svarta affärer som begicks, olika avtal, och då kan man ju inte skriva ner avtal på papper och gå till kronofogden om det är så att inte någon liksom betalar sina skulder. Hans jobb var att sitta i ena änden av den här byggbyschan i ett hörn och egentligen bara visa att här sitter jag. Mm. Och då blev han en sån här en garant för att alla visste att här måste alla hålla reglerna, så att säga, och skulle en person inte betala sen, då vet de att då skulle han kunna gå in och kräva in de här pengarna. Och det är ju en del att man liksom, man blir en viktig del i den svarta marknaden. Men sen så kunde vi visa tidigare i år hur Hells Angels är kopplade till 22 mord under sin tid. Och det, då skulle vi prata om en organisation som har runt 100 medlemmar drygt, lite mer, som då är inblandade enligt polis och domar, alltså i 22 mord. Det är ganska många, så det är en yttre. Sen så finns ju grov narkotikasmuggling och det är en hel del dopingbrott finns det också kopplat.
Vi ska fortsätta prata med dig, Daniel, om det här, med först lite musik. It's getting late in the evening. Send the bar is gonna close. Can keep on exchanging. None of us would go home alone. Sean Macy här i morgonpasset i P3.
Vi pratar med Daniel Olsson som är grävreporter på Expressen om motorcykelgäng i Sverige, deras verksamhet i Sverige idag. Jag undrar, man kan lämna va?
Det är möjligt.
Hur gör man det?
Ja, alltså, antingen så lämnar du och då blir du som man brukar kalla ofta i good standing eller left. Alltså då, ja, ibland så kan det vara att man ska se till att man har betalt av alla sina skulder och såna här grejer. Och ibland kan det vara också att man får betala en viss avgift. Men det finns en vanföreställning om att alla ungefär, att man bara kan gå ut den via döden så att säga. Det stämmer inte. Mm-hmm. Men väldigt många blir också uteslutna på grund av någon form av konflikter inom. Och då blir man out i Hells Angels-miljön. Det som man tidigare kallade för bad standing. Och det är inte bra. Då behöver du tatuera. Du måste ta bort alla dina tatueringar. Ibland har det skett med våld. Att man tatuerar över eller att man bränt bort. Har det funnits exempel. En väldigt känt exempel.
I Sverige?
I Sverige. Ja. Att man brände bort med ett strykjärn. En tatuering på armen på en person. Man sa sen att det var en slipmaskin faktiskt. Men det var ett strykjärn.
Men är det vanligt att lämna? Eller liksom hur vanligt är det?
När jag började kolla på detta och skrev boken till exempel så blev jag ganska överraskad över hur många som faktiskt har varit medlemmar ändå, bara i Göteborg. Liksom. Det börjar bli ganska många som har gått. Men samtidigt så är det som är deras stora styrka, det är ju att jämfört med de förårsgängen, det är ju att de faktiskt är väldigt stabila. Att folk är med under ganska många år. Och alla som är med, de ser det just då som någonting jag gör för hela livet.
Vi fortsätter snacka om MC-gängen i Sverige idag alldeles strax.
Put a girl on the corner so you can make a pile. Committed a crime and went inside. It was in my ears, water for my eyes, and you on my mind. As I sink, diving down deep, deeper into your soul.
Buffalo Stance med Nene Cherry här i morgonpasset i P3. Och klockan har blivit 7, det betyder att Matilda är på plats för det senaste nytt. Varsågod Matilda.
Tack! En tjej i 20-årsåldern knivskars utomhus i Lysekil strax efter midnatt. Och tjejen togs till sjukhus med ambulans med oklara skador och en kille i samma ålder greps vid platsen. Det är enligt polisen som har inlett en förundersökning om mordförsök och övergrepp i rättssak. USA förbjuder nu medborgare i 12 länder att resa in i landet, bland annat från Iran, Somalia, Eritrea, Haiti och Afghanistan. Och medborgare från 7 länder till begränsas i att kunna resa till USA, och det gäller bland annat Kuba och Venezuela. Och vi stannar kvar i USA, för regeringen där har stoppat alla internationella studenter från att söka visum. Och det är något som skapar frustration bland svenska studenter. Det berättar Gustav Göransson som pluggar samhällsplanering vid Lunds universitet och ska gå på University of California i höst.
De som ska iväg på utbyte är både nervösa, stressade och lite pressade av det faktumet att de inte vet vad som gäller just nu.
Det var i förra veckan som USAs utrikesdepartement beordrade ambassaderna att pausa alla studentvisumansökningar medan de förbereder en utökad granskning av studenternas sociala medier. Beslutet motiveras med att man vill säkerställa att ingen av de sökande utgör en säkerhetsrisk för USA. Och enligt Gustav Göransson vågar många studenter nu inte säga vad de tycker och tänker på sociala medier.
Med tanke på de resurser, den tid man har lagt, allting ifrån att bara ha hittat boende och lagt pengar på det till att ha spenderat flera år på att kanske fixa upp de betygen man har för att kunna komma iväg på det här utbytet, gör att man inte riktigt vågar uttrycka sig.
Men Gustav Göransson känner sig ändå hoppfull över att de flesta kommer att få sina visum klara i tid.
Men självklart så är ingenting säkert om man är beredd på att stanna hemma istället.
Och nu om det här.
Rummet fjär, det fjär.
Ja, det handlar om Will Ferrells film Eurovision Song Contest The Story of Fire Saga från 2020 som nu tar sig till Broadway och blir musikal. Men musikalen är i det så kallade utvecklingsstadiet och något premiärdatum har inte satts än.
De lyricsen kunde Margret.
Verkligen.
Ja, men det är ju, ni vet ju varför. Det är ju då isländska. Ska vi gå som en slags kick-off eller konferensresa på musikalen när den är premiär?
Var det på Broadway eller West End?
Broadway.
Alltså självaste.
Självaste Broadway.
Det blir skattebetalarna som får stå för det.
Kaffe, vatten och liksom, alltså så, rimlig tvål på toa.
Riktiga nej. Pissbiljetter kommer vi få. Sitta bakom en pelare.
Ja, ding dong.
Tack Matilda.
Tack.
P3, Sveriges Radio.
Sit back, relax, just go slow. That's right, the tide, the mojo.
Mojo med killen här i morgonpasset i P3. Och vår gäst sitter kvar. Vi har alltså Daniel Olsson, Expressens grävreporter, med oss. Vi pratar om MC-gängen i Sverige idag. Och vi måste ju prata lite om hur deras kopplingar till övriga samhället ser ut. Vi kan väl börja kanske med hur skiljer sig de här motorcykelgängen mot andra kriminella nätverk? Kan man säga någonting om det? Förutom motorcyklarna då?
Ja, alltså, det man kan säga är väl egentligen stabiliteten. Att det här är ju organisationer som, bara för att du ska bli medlem, så tar det ganska många år att bli medlem. Och det, om man går igenom vilka som är medlemmar, så är det ju det att de är ju det under lång tid. Om en president eller så blir häktad eller dömd under flera år, då rasar inte organisationen samman, utan man har en väldigt stabil organisation. Och det har man ju sett att de har klarat sig igenom. Alltså, de står kvar medan andra faller, så att säga. Och så när det gäller de kriminella nätverken, så är det ju väldigt mycket mer beroende av enskilda personer. Och så är det ju inte i det här fallet.
Mm. Hur ser processen till ett medlemskap ut ungefär?
Ja, och det är också där, alltså där får man också se den här, när jag började prata här liksom kring att vi har medlemmar, 100 stycken i vardera Hells Angels och Bandido, och sen så har vi de här lojala klubbarna. Väldigt ofta kommer de från de här lojala klubbarna, från diamantklubbar eller andra MC-klubbar, och så rekryteras de in dit. Och då blir man först en så kallad hangaround eller hängis.
Det känns som en väldigt nedlåtande.
Ja. Det är en person som liksom, ja, är med och kanske gör småsysslor och sånt där. Och sen kan du då
småsysslor, städa eller typ
städa, stå i baren, okay. Göra små, alltså, det blir också så här, sen steget efter det där, då du blir prospect eller provmedlem, då blir du det till en enskild medlem som är och får serva den personen ganska mycket. Man ser ganska ofta att det är en fullvärdig medlem som har en prospect som också man begår brott tillsammans med, där prospekten får göra skitgörat, så att säga. Och det pågår under en tid innan man med ett enhälligt beslut på ett möte då kan besluta efter en tid att nu är den här personen värd att bli medlem då, helt enkelt. Och det processen är, det här kan ju ta så här, ungefär 3 år eller så, lite beroende på.
Och hur ser det ut då, alltså mellan gängen, konflikter och så vidare, kan du berätta någonting om det?
Ja, alltså Bandidos och Hells Angels, de har ju haft ett renodlat, man pratar ju om det stora nordiska bikerkriget, där det dog 11 medlemmar och även en civil liksom, som inte var medlem under det kriget. Det var närmare 100 skadade i mitten av 90-talet. Då var det att Hells Angels hade etablerat sig i Norden, så kom Bandidos och ville också finnas där, och Hells Angels ville absolut inte ha den konkurrensen. Efter flera år av där man sköt pansarskott på varandra, bombade varandra, sköt ner varandra, så ingick man vad man kallade för ett fredsavtal, som gjort att man nu säger man att vi accepterar att vi är två, men sticker upp någon annan, då ska vi kasta ut dem då. Och det har ju hänt då med Comanches och flera andra, eller så här, att de har kommit upp. Det är